Och hej Litteralund, vad underbart att få vara här och live-inspela podd. Det är en favorit i repris från förra året. Men innan vi sätter igång så ska vi få lyssna på vår vän rektor Torbjörn. Så jingle, tack. Tack för att ni kommer hit och lyssnar på oss. Det brukar vara så här att det är jag som presenterar proffsgästen. Och idag har vi bjudit in dig, Kristina Valdén. Och då ska jag säga någonting om dig, och det är kort om tid. Så då säger jag så här att du har tagit de utsattas parti under hela din yrkesgärning.
Det var fint sagt.
Ja, jag ville säga något fint. Och du debuterade ju 98 med Kort kjol, och den läses faktiskt fortfarande. Ja. Och sen ska jag också säga att du har fått många pris, så att du får välja ett pris.
Oj.
Vilket,
då säger jag kanske Fadime-priset ändå.
Fadime-priset, ja. Och sen skulle jag säga att du är ju aktuell nu med Sedlighetsbyrån. Och nu visar jag i boken för er som sitter här. Men sen går det ju till så att alla böcker vi pratar om lägger vi upp på vårt Instagram-konto. Och Sedlighetsbyrån handlar ju om två polissystrar på 1940-talet. Alltså under andra världskriget. Och i den här första boken, för att det kommer en till...
Den, förbjuden ingång kommer den 7 maj i år.
7 maj. Och i den här första då, Sedlighetsbyrån, blev de skickade till Gotland. Och om ni vill veta vad polissystrar, vad det var för någonting, då får ni faktiskt läsa den här boken. För nu pratar vi inte mer om den.
Nej.
Ja, och det kommer gå till så från och med nu att vi ska bokcirkla en gemensam bok, och sen kommer vi att tipsa om varsin bok lite kort. Och den boken som är vår gemensamma bok, ska vi berätta det nu? Mm. Det är Mia Öströms Sjuk i hela huvudet som kom i år.
Mm. Gilla förlag.
Ja, och... Ja, vad ska vi säga om den här boken? Huvudpersonen är ju Alva.
Mm.
Som kanske går på gymnasiet, tror jag i alla fall.
Jag tror hon går på högstadiet.
Ja, absolut. Det. Jag tror också hon går på högstadiet.
Jag tyckte inte att det stod riktigt. Men,
nej, ja. Men alltså det är ju...
Att... Hon är inte straffmyndig.
Nej, precis. Hon är inte straffmyndig.
Men jag tror att det står högstadiet.
Kriminalreporten har lagt back till en viktig detalj här.
Tack för att du styr upp det här.
Ja. Ska vi börja med att säga något om handlingen kanske?
Ska vi säga något om Mia Öström först?
Okay.
Att det är ju ingen debutant precis.
Nej.
Har skrivit en massa böcker, 20-någonting böcker sedan 2010. Både för ungdomar och för barn.
Mm.
Ja. Okej, okay. Då säger vi någonting om handlingen.
Ja, vill du göra det, Kristina?
Ska jag säga något om handlingen?
Ja.
Ja, alltså det handlar om en flicka där man förstår att hon bor med sin pappa och mamman är inte där för att hon är inlagd på psykiatrisk klinik. Och flickan försöker liksom hantera det här. Alva försöker hantera det genom att skriva en lista över vad hon är mest rädd för. Och sen försöker hon liksom låta det hända. Eller hon utsätter sig själv för det. Med väldigt varierat resultat kan man säga.
Ja, det kan man säga. Mm.
Så det handlar om psykisk ohälsa. Mamman är inte jättenärvarande i texten. Utan det handlar väldigt mycket om Alva. Och det finns också... Ja, nu spoilar vi ju rakt av då. Men,
ja, men...
Alltså, det finns en väldigt fin kärlekshistoria här. Som jag tycker den är verkligen... Det är skildrat otroligt fint. Liksom en så här första spirande... Tröjan ligger mot hans nacke. Tänk att den får vara så nära. Och sådär. Det var väldigt fint.
Mm. Vi kan ju lägga till det då för ovana flödet. Lyssna att vi brukar alltid spoila böckerna. För det är svårt att prata om en bok på allvar om att spoila den. Och sen är vi också av åsikten att en bra bok är en bra bok oavsett. Så att, även om vi vet slutet. Så vi spoilar. Det är okej.
Okay. Mm. Okay.
Ja, jag tycker att den handlar ju mycket om psykologi och rädslor såklart. Hon hittar ju en bok om KBT. Det är därför som hon gör den här listan. För hon tänker att om jag kommer över de här rädslorna så KBT jag mig själv. Men den handlar också om kemi. Kemi är ett annat stråk i boken.
Grundämnen. Mm. Ja. Ja, det är fint. Jag tänkte lite, det finns vissa likheter med Comedy Queen. Tycker jag.
Ja,
med listor. Det. Och det är ju en mamma som inte är där också, men av andra skäl. Nej, men ett sätt att försöka sortera en väldigt jobbig verklighet. Liksom. Ja.
Jag tänkte också på Ronja Rövardotter. Va? Att hon ska gå ut och akta sig för saker. Ja, och så är det mycket kemi. Hon längtar efter att det ska säga puff. Att liksom olika ämnen ska göra att det händer någonting. Och det tar ju ett tag. Det säger ju puff på sista sidan faktiskt.
Det säger till och med boom.
Eller boom. Mm. Boom.
Ja.
Ja. Jag tycker att det är ju Alva som berättar den här historien för oss. Och jag tycker att hon beskriver sin familj så himla fint. Mm. Alltså mamman är ju frånvarande. Det börjar ju med en nyårsafton. Och hon är ju väldigt ensam. Pappan är någon annanstans och mamman är inlagd. Och hon har ju två kompisar som är väldigt viktiga för henne. Aisha och Lea tror jag de heter, va? Och de har liksom hittat henne, för att hon beskriver både sig själv och sin familj som att de är bleka figurer som inte syns. Så det är väldigt fina beskrivningar av liksom henne och hennes föräldrar. Ett streck med hår och sen en kropp som har bestämt sig för att ta upp så lite utrymme som möjligt. Och så beskriver hon också sig och sina föräldrar som att de är rangliga växter som fått för lite ljus. Så tycker man ser dem framför sig. Mm. Sen upprinnelsen också till mammans psykiska sjukdom.
Ja,
hon har ju fått en psykos alltså. Mm. Det börjar med sopsortering. Det här är ju en väldigt sorglig bok, men den har ju mycket humor, eller hur?
Där påminner det ju också om Comedy Queen, kan man säga. Att det finns en slags, ändå inslag av humor i den.
Ja, just det. Som gör att man orkar med det.
Mm. Jag tänker på de här rebellmammorna lite när jag läser också. För att hon har ju bestämt för att hon ska rädda världen, den här mamman, mot miljöförstöring och klimatförändring. Så börjar det liksom. Hon är ju rädd. Och sen går det över styr och så slutar det med att hon sitter framför tvn och hör hemliga budskap ifrån programledaren i Mästarnas mästare. Va?
Ja, alltså ser ni Mästarnas mästare? Det är några här i publiken som nickar. Det var ju finalen, Anneli. Finalen var ju i söndags, eller hur? Anja Persson blev Mästarnas mästare. Men programledaren där, Micke Leinegard, han tittar ju in i kameran och pratar faktiskt som att han höll tal till nationen. Så att jag tyckte det var väldigt kul liksom att mamman blev besatt av honom. Så att när Alva kommer hem så sitter ju mamman och liksom, nej, tyst! Liksom, åh, nu missade jag. För att hon hör då budskap.
Där tänkte jag som... En svår sak med det där att sätta någonting i tiden. Liksom. Alltså, när man använder sig av ett riktigt datorspel eller ett aktuellt tv-program och så här, det gör ju också att det blir ju daterat.
Mm.
Alltså, om, inte vet jag, de kanske kommer att sända i 20 år till. Då är det inget problem.
Mästarnas mästare måste alltid finnas, Kristina.
Ja, men om man då inte liksom vet vem Micke Leinegård är, så tänker jag, det kan hända. Det kan hända.
Det hända?
Att man, det är en svårighet liksom att jag tror att jag ofta försöker alltså det funkar ju väldigt bra i boken, det är inte så.
Ja. Men du menar att risken finns att den här inte kommer att gå lika länge som kort kjol.
Nej,
tänker vi då.
Nej, men jag tänker ändå att just det där med att liksom pinpointa någonting exakt, det gör också att det blir en datering som kan funka jättebra när det väl funkar och sen så man vet inte liksom.
Nej. Ja, jag tycker den här boken, sen gör hon ju alla saker hon är rädd för, bland annat så ska hon befria sin mamma från psyket.
Mm.
Och det, där kanske jag tycker den här boken har sin svaghet. För mig blir det lite för orealistiskt. Det är mycket annat jag gillar med den här boken, men den biten känner jag är lite svårt.
Alltså, ja, jag gillar den också jättemycket. Mia är en fantastisk person, men ibland har jag problem då med, jag jobbade i 10 år som kriminalreporter och med tanke på hur folk skjuter ihjäl varandra nu för tiden så är det väldigt svårt att tro att polisen skulle liksom gripa in för att någon släpper ner lite stinkbomber. Alltså,
ja, särskilt. Ja, hon gör ju det först i skolan.
Ja,
särskilt
men
då.
I tell you, polisen kommer inte att komma.
Nej.
Tror jag.
Nej.
Så hon tappar mig lite där också. Och det här att det skulle gå till rättegång, att det är tingsrätten och så. Alltså det är ju inte aktuellt då när hon inte är straffmyndig.
Nej.
Kan jag säga.
Nej.
Det, jag är ledsen att säga det, men det, ja, där tappar jag hon mig lite också.
Ja, för hon gör ju en attack först på den här kliniken.
Först är hon på skolan,
ja, först är hon på skolan
och provar det här med stinkbomb. Mm. Och då kommer polisen också. Mm. Och det var ambitiöst av dem, tänker jag.
Mm.
Ja. Och sen gör hon det på sjukhuset. Då. Ja. Och lite mer avancerat i luftkonditioneringssystemet.
Ja. Mm. Och också, hon går visserligen bara på högstadiet, men att hon tror faktiskt, hon tror att hon ska klara det. Och så klarar hon det. Och det är ju också lite orealistiskt, men ja, att hon tror på att hon gör den här handlingen. Det tycker jag är svårt att tro på. Men hon får ju ut sin mamma från,
ja, att hon lyckas baxa ut henne också.
Ja,
där.
Hon lyckas baxa alltså, ut
jag tänker kanske, för formen är ju realistisk och det är väl det som gör att det blir svårt. Att hade det varit lite mer magisk realism, liksom, då kan man ju gå igenom väggar eller göra lite vad man vill. Liksom, så. Ja.
Men hon är ju och hälsar på mamman och mamman säger ju, rädda mig härifrån.
Ja. Först, ja, men inte sen när hon ska hämta henne, sen, vill hon
nej,
ju inte.
Nej. Men Alva blir ju liksom besatt av detta. Också i Alvas ensamhet. Alltså hon pratar ju inte med sin pappa om detta.
Nej.
Hon pratar ju med David. Mm. Har vi pratat om David?
Ja, Kristina nämnde kärlekshistorien. Ja, det dyker upp en kille i liksom utkanten av hennes synfält på något sätt. Som har ett skimmer omkring sig. Det är väldigt fint. Att blankt hår och liksom hon dras till honom och han är ju ny på skolan. Ja, och sen dyker han också upp, hon har en hemlig plats uppe på en gravkulle dit hon brukar gå när hon liksom ska tänka lite för sig själv och då är han där plötsligt, sitter där. Han har hittat hennes ställe.
Där tänker jag, Mia bor i Uppsala precis som jag gör. Hon pratar ju om, jag kommer inte ihåg om det var Björn som låg i graven eller något. Jag tänker att det är Gamla Uppsala. Men det står inte.
Nej,
men det blev
du
det
ser
huvud.
Det för dig.
Ja.
Mm. Jag har en gravhög utanför mitt sommarställe så jag såg ju den för mig. Liksom. Det
finns många högar.
Mm. Ja.
Ja, men hon hämtar ju sin mamma i rullstol. Och mamman sitter ju apatisk och säger nej några gånger. Mm. Och Alva har laddat. De ska ha tacoskväll.
Ja.
Och mamman sitter apatiskt där och säger nej. Och hon liksom, ja.
Och ingen av dem gillar tacos.
Dessutom.
Nej. Nej, det blir så märkligt. Och så det är ju hemskt. Alltså
det är... Nej, men det är väldigt alltså, har man träffat en person som är väldigt svårt psykiskt sjuk så det är ju väldigt obehagligt och otäckt, tänker jag också, som barn. Det här att hon är där och det är min mamma men hon ser inte ens ut som sig själv. Liksom.
Nej.
Att den där känslan tyckte jag var väl gestaltad.
Och hon kommer inte ihåg vad som är hennes älsklingsrätt.
Nej.
Ja, och... Det är ju det som är tacoupprindelsen, att hon kommer inte ihåg vad som är hennes älsklingsrätt.
Och Alva oroa sig jättemycket för att mamma inte ska komma ihåg henne. Ja. Och det är helt hjärtskärande.
Ja.
För då tänker jag på Linda Boström Knausgård i hennes, som handlar om hennes psykos.
Mm.
Att det finns en sjuksköterska som liksom uppmanar henne att tänka på sina barn. För hon får inte glömma barnen.
Mm. Ja, för hon får elchocker. Hon förlorar i minnen.
Det vet vi ju inte. Kanske.
Nej, vi vet
Alvas
inte vad hon
har fått
för behandling.
Också,
nej,
för att inte. Få ut Micke Leinegård och huvudet kan behövas lite elektricitet kanske. Vad vet jag?
Nej, men det som stannar kvar verkligen hos mig med den här boken, det är ju skildringen av Alva, av personen liksom. Jag ska bara läsa en liten mening här, tänkte jag. Jag är alltid ett steg före. Jag är duktig. Jag gör alltid som andra säger. Hur gör man när man är sig själv? Alla andra verkar veta. De är sig själva rakt igenom. Själv kan jag bli vem som helst. Killen med skimret. Vem ser han när han ser på mig?
Det är jättefint.
Mm.
Jag tänker också att det liksom som läsare kan man känna även som vuxen person. Alltså man kan ta det till sig även om man inte är just i hennes skor. Vem är man i någon annans ögon?
Ja.
Så.
Ja.
Och hon är också i en formbar tid i livet. Sådär. Mm. Att, ja, men vem vill man vara? Och hur ser folk på en? Och jag tänker också, ja, nu spoilar jag igen då, men när de väl börjar prata med varandra, hon och den här pojken, så förstår man ju också då, han bor ju också bara med sin pappa.
Mm, just det.
För hans mamma är ju död.
Ja.
Så han tycker att det verkar toppen att ha en mamma på psyket. För det är i alla fall en mamma.
Ja, liksom. Just det.
Allting är ju jämförbart.
Ja, och det är väldigt kort beskrivet. Det är bara som en kommentar. Och, så.
Ja.
Så, och det är ändå ganska omvälvande, tänker jag.
Mm.
Så att han har ju också ett trauma på något sätt, att de känner igen varandra i slags utsatthet.
Mm. Precis.
Jag har också ett stycke. Ska jag ta det nu?
Ja, får du göra. Sen ska vi hoppa vidare, tror jag, snart till nästa bok.
Ja. Och det är från den här listan då, bli ensam. Jag visste inte att jag var rädd för det och att det var det värsta som kunde hända. Alltså det här att bli ensam. Nu vet jag, och mamma hade rätt nästan. Världen har gått under, men inte som hon trodde. Det blev ingen värmebölja, inga översvämningar. Det blev tvärtom. Istiden är här och den börjar i mig. Så det är nog det, liksom ensamheten, men att ensamheten tar slut också.
Ja, vad stannar kvar hos dig mest i den här boken?
Jo, men det är nog den där kärleksskildringen ändå som jag tyckte hon gjorde så fint. Det finns vissa väldigt fina detaljer i den. Formuleringar, liknelser. Också det här med kemiska ämnen som vad händer i huvudet när man blir kär. Ja, men vad det nu är för ämnen som går upp och ner och sådär. Och att det finns då vissa kemiska likheter med psykos till exempel.
Just det.
Alltså hon vrider lite på perspektiven så. Det tyckte jag var fint. Och sen tänker jag att det är viktigt också att prata om. Det är väldigt många som inte mår bra. Och jag tänker som anhörig. Det är ju väldigt tungt. Och särskilt om man är ung och vill vara likadan som alla andra. Och så där. Att den öppnar för väldigt bra samtal, tänker jag.
Mm.
På ett jättefint sätt.
Ja.
Och så att den har humor också.
Ja.
Som gör att man står ut.
Ja, den är ganska glest skriven och en del kapitel är bara några meningar. Så det, hon har lite olika stilar. Liksom. Ja, men resultat. Och så får man veta hur det går eller inte går.
Just det.
Ja. Kroppen är lika med kemi. Och sådär.
Men så slutar den ju med både vänskap och kärlek.
Ja.
Och kaboom, eller vad det nu vad det var. Det var inte puff. Boom! Tillsammans skapar vi en jäkla reaktion. Boom. Kan vi lägga den här?
Nu lägger vi den här
handlingen.
Till handlingarna och uppmanar er, alla som inte har läst den, att läsa den. Ja, sen har du läst en bok också, Kristina.
Ja, och nu inser jag lite panik att jag har inte den med mig. Har du den där att titta på? Nej, det har jag inte. Där, ja men precis, jag ser rätt titel. Så länge citronträden växer, av Solfakato. Och det är ju en bok som kom ut i Sverige då förra året, en översatt bok av Åsa Kempe. Och den utspelar sig i Syrien. Och jag pratade lite grann om den igår, om någon lyssnade när vi gjorde en sån här Svenska barnboksinstitutet har en bokprovning. Så den ingick där då. Och ja, men den handlar om krig och död och flykt. Och där finns det också kärlek. Och jag tänker, det är lite likt här att kärleksberättelser kan vara som någon slags liksom stötfångare mot det där som är så jobbigt. Som man,
ja, just det. Att man kan lägga in en mjuk, vacker kärlekshistoria i någonting som är förfärligt.
Ja.
För att det ändå ska bli hanterbart men också relaterbart kanske, ja, för en ung människa. För kärleken är ju alltid intressant. Ja, inte bara för unga, för alla att läsa om.
Ja, jo. Mm. Men den utspelar sig i Homs och flickan i boken, Salama, hon är ju apotekare då. Men det är ju krig och många har flytt och så, så hon får liksom agera läkare och operera folk och så, mm, ändå.
Ja.
Så att den är ganska, den är rätt så otäck men också vacker på något sätt.
Mm. Jag tänker att vi har ju ett tema, det glömde jag säga i början, men det är ju, alla böckerna är ungdomsböcker,
mm,
som vi pratar om. Och psykisk ohälsa tycker jag också är ett tema faktiskt. Det kommer man ju se när vi pratar om min och Lottas bok också. För här finns det ju en liten galenskap inblandad i citronträdet. Så man, det är ju en riktig spoiler om man nu nämner det.
Ja, men vi kan spoila på det. Ja. Alltså, ja, men dels så finns det ju en liksom, som man uppfattar som en karaktär i boken som heter Kaff. Men det är då rädsla, betyder det på arabiska.
Mm.
Så att det är som att känslan tar en gestalt. Liksom. Men det är också så, den här boken är ganska tjock, 400 sidor. Och i 300 sidor så tror man då att hon, den här flickan i boken, hon ska fly med sin höggravida svägerska till Europa.
Mm.
Och ungefär på sidan 300 då, så fattar man plötsligt att den här gravida svägerskan som hon har pratat med och som hon har fått svar ifrån och så. Det är liksom skildrat.
De bor ihop i ett hus.
De bor ihop, ja, ja, precis. Nej, men hon är ju död. Hon är mördad i en skottväxling. Och hon finns liksom bara i den här Salamas huvud. Och det var... Jag tycker det är intressant med såna här liksom berättare som är... som man inte riktigt kan tro på. Så. Men jag såg inte den komma alls.
Nej, det
men det blev inte väldigt starkt. På något, den, ja, men pojken då, som hon är förälskad i, han säger någonstans till henne liksom att ja, men hon är ju inte här. Du måste inse det, hon är inte här.
Mm.
Och det, ja, men det gör något med en som läsare också. Man inser att ja, men levande och döda, jag tänker nu med hur världen ser ut och sådär, att ja, det är bara en sekund emellan att leva och dö. Och människor som man har träffat och som har betytt mycket kan man ju känna att man kanske har någon slags dialog med, utan att vara liksom galen så, men att man fortsätter att prata med en person som har betytt mycket för en.
Ja, precis, ja.
Så att det var väldigt fint gjort, tycker jag.
Men tror hon på riktigt att svägerskan är vid liv? Eller är det ett sätt för henne att överleva?
Ja, det är en tolkningsfråga, tänker jag. Men jag tänker att det är ett sätt att trösta sig själv på något vis. Att, och det här lilla för hennes bror är försvunnen. Och i och med att svägerskan är gravid då, så är det på något sätt det här barnet är ju ett slags hopp om någonting framåt.
Mm.
Och,
ja. Jag tänker att hon faktiskt tror det. Eftersom hon får oss som läsare och tror på det så starkt.
Ja.
Vi har ju ingen aning om att den här personen är död.
Nej, för hon agerar inte konstigt. Liksom.
Nej.
Det finns inget...
Ja, sen när man väl får reda på det så är det att hon äter aldrig.
Nej.
De äter aldrig. Nej. Och för det är liksom, ja, men ska du inte äta nu? Nej, jag ska inte äta nu. Och sådär.
Och så det,
så då ska det ha varit en ledtråd. Men den,
nej, och jag tänker, det alltså är det krig så finns det inte så mycket mat att äta.
Nej.
Heller, så.
Nej.
Jag tyckte om den. Jag tyckte det var också, det finns en sekvens där då hon arbetar på sjukhuset och det finns en man som har flyktingbåtar och hon håller på att förhandla med honom och ja, men han vill ha väldigt mycket betalt och det är väldigt oklart och så. Och så kommer han in med sin dotter som är skadad och då kör hon in ett finger i det där såret och säger att om du inte lovar mig en plats på flyktingbåten, då opererar inte jag.
Mm.
Och det är ju ganska oerhört att göra. Men just det här att i en väldigt trängd situation så är vi inte alltid goda människor. Alltså det är inte alltid de goda som det går bra för. Och så där, utan man kan behöva göra handlingar man inte skulle ha gjort annars. För att liksom klara sig och så. Och det, jag tycker att den är på det viset känns den sann på något vis. Att hon är inte bara jättegod.
Nej.
Utan hon gör vad hon måste, så är det ju. Och de lyckas till slut fly då och kommer till Kanada och sådär.
Mm.
Men jag tyckte att det var en rik bok liksom.
Mm. Mm. Det är ju också en lite ovanlig bok faktiskt. En ungdoms det är ju nästan också romance lite, för det är ju liksom en stark kärlekshistoria som utspelar sig mitt under ett brinnande krig eller en revolution som de själva föredrar kallar det. Men det som jag inte riktigt köper med den här boken, det är ju den här högstämda kärlekshistorien.
Nej.
Som hon själv beskriver som en halal kärleksberättelse. Ja.
Alltså där vet jag inte heller. Zulfa Kato är ju, hon är född i Kanada och hon lever och bor i Schweiz. Men jag tänker liksom i en, jag tänker jag var en gång med på en kurs i Libanon där Per Nilsson och jag skulle hålla undervisning i hur man skrev lättlästa böcker då på arabiska, vilket vi ju inte pratade. Men just den här arabiska berättartraditionen är ju ofta ganska liksom blommig så.
Mm.
Och jag tänker att det finns det här också och att det blir så rent och det är nästan inte, alltså pojken i Sjuk i hela huvudet, tänker jag, han känns ju verklig på något vis.
Ja.
Att här blir det liksom idealiserat.
Ja.
Ja.
Men det är mycket så att titta in i hans
ja.
Gröna ögon. Jag vet inte om de har gröna ögon, men det brukar de ha. De som är mest spännande i ungdomsböcker. men vi kysstes liksom aldrig.
Gröna ögon.
Har du inte tänkt på det?
Nej.
Ja, men det har ni väl tänkt på. De som är de mest spännande karaktärerna, de mest spännande killarna, de har alltid de gröna ögon. Ja, eller hur?
Ja. Men visst har denna varit väldigt stor på TikTok?
Det har varit en TikTok-bok, absolut.
Den är översatt till ganska många språk.
Mm.
Det är ett väldigt vackert omslag.
Ja, det är det, och det är samma också då, för så gör man ju ofta nu då, om man översätter, att man har samma omslag så att TikTok-kidsen ska känna igen boken då på svenska också. Mm. Ja, något mer vi ska säga om den?
Något du vill tillägga?
Nej, jag tyckte om den. Jag tycker att det var intressant just att det var inte... Det är en värld som är lite okänd och det är ett krig som har pågått länge men som liksom har försvunnit från den allmänna radarn. Sådär.
Mm.
Och samtidigt är det en slags universell skildring av krig och desperation och ett sjukhus som saknar mediciner och alltså folk dör och alltså hela livet pågår ju på sjukhuset på något sätt och sen till slut så blir ju sjukhuset också ett mål.
Mm.
Och det ser vi ju tyvärr dagligen.
Liksom. Ja, verkligen nu. Det tänkte man inte jag på när jag läste den, för det var ju innan hela. Men ja, och även det här med flyktingsmugglande och den geschäften finns ju också skildrad.
Ja. Mm. Och att man är prisgiven till liksom, man kommer fram och så är det en jätteliten skruttig båt och så är det 100 personer som ska åka med och så.
Mm. Ja. Någon, hur många har läst den? Ja, några stycken.
Ska vi säga det är någon, ja, 4-5 stycken räcker upp handen.
Mm.
Ja, Klara, vad har du att bjuda på?
Ja, men jag har också läst en bok ju. Och då är det lite favorit i repris från förra året, för då pratade vi om Laurie Halse Andersens
Skärvor
av minnen. Var det som vi hade som gemensam bok då, eller hur? Och nu har jag läst den som är senast översatt till svenska som heter Vinterflickor. Någon av er som har hunnit läsa den?
Nej.
Publiken?
Ja.
En som har läst den i alla fall. Ja, den här är ju skriven 2009. Så det är ju en lite äldre bok som är översatt. Och den är också något helt annat än de två böckerna som finns på svenska sen innan då, Skärvor av minnen och Säg något. För de har hon ju skrivit utifrån sin egen erfarenhet, kanske sina egna upplevelser, även om de är fiktion och så vidare. Här har hon skrivit en bok utifrån det som hon har fått från läsare som har sagt att vill du skriva om det här ämnet. Och den är också någonting annat på det sättet att i de andra böckerna så möter vi unga personer i en situation där de är väldigt utsatta. De har trasiga vuxna omkring sig, men de är själva ändå ganska hela och kapabla personer. Men här möter vi en människa som är typ sjuk i hela huvudet. Alltså hon är så sjuk. Hon är drabbad av en hemsk anorexia och hon har precis flyttat hem till sin pappa. Hon har brutit med sin mamma och bor med pappan och pappans fru. Och hon har varit inlagd på behandlingshem, men hon är inte frisk någonstans. Och hon lurar dem. Liksom, de som ska vägas då varje vecka för de ska se att hon gör framsteg. Och då liksom klunkar hon i sig litevis med vatten och tar på sig någon morgonrock när hon sitter i stenar i fickorna. För att hon ska liksom väga mer än vad hon egentligen gör då på vågen. Så att de inte skickar in henne på behandling igen. Men det som händer i början av boken är att hennes bästis som hon har brutit med, eller bästisen har brutit med henne, hittas död på ett motellrum och hon har dött där ensam på motellrummet. Och jag tänkte på det som Kristina Olsson sa igår, ni lyssnade kanske på det flera stycken, att hon att man alltid har kompisgänget och inom det ska det inte vara någonting, det ska finnas en trygghet liksom, det ska inte vara där konflikten är. Men här har ju då kompisen dött ensam på sitt hotellrum. De har brutit för länge sedan. Och natten hon dör, den här kompisen, så ringer hon över 30 gånger till huvudpersonen. Men huvudpersonen svarar inte. För att de har ju brutit med varandra. Och sen hittas hon död. Alltså det här är en käftsmäll. Det är en förfärligt sorglig bok, verkligen. Gastkramande är den. Och just i och med att hon själv är så hjälplös och så sjuk så är den på många sätt mycket hemskare än de andra två böckerna. För där finns det ändå en kapabel person som man tänker att det här kommer du att reda ut. Men här undrar man faktiskt, hur 17 ska du reda ut det här? Hur ska det gå?
Men hur slutar det då?
Ja, det får man ju säga att det är ändå Laurie Halse Anderson och hon skulle inte sluta en sån här berättelse olyckligt. Men på vägen dit är det jobbigt. Den här kompisen dyker till exempel upp som en väldigt närvarande person apropå citronträdet.
Ja.
Och är så här liksom, men kom se. Det är så skönt på andra sidan. Du behöver bara äta lite mindre. Så är vi snart tillsammans igen. Den har några stilgrepp också som jag... hon jobbar lite med överstrykningar. Det står till exempel så här. Min styvmamma Jennifer hade kunnat stänga luckan. Och så är min styvmamma överstruket. Så att då är det liksom Jennifer egentligen och inte min styvmamma. Och likadant min styvsyster. Vissa saker är liksom överstrykna för att hon försöker på något vis. Jag tänker att det är för att hon försöker omforma sin verklighet.
Är det specifikt personnamn?
Nej, det kan vara till exempel här står. Jag tar emot muggen. Min strupe vill, min hjärna vill, mitt blod vill. Och de ord nu överstrukna. Min hand vill inte det här. Min mun vill inte det här. Mm. Ja, så det handlar också om ätstörningen. Alltså när hon vill äta eller dricka så är det liksom... Då är det överstruket. Men det är för att visa liksom dubbelheten i hela den här anorexia-situationen som hon har gjort det. Så det har jag liksom en aning om varför det är. Men sen finns det också en kapitelindelning som jag inte heller förstår alls. Första kapitlet heter 001.00. Och sen heter det andra 002.00.
Det är inte gram eller något?
Ja, vikt, tänker jag.
Är det vikten? Ja. Alltså hur många gram hon går ner då, eller?
Vad blir det för numrering sen? Är de i ordning?
Ja, det fortsätter hela tiden i den ordningen. Och sen tänkte man att om det var vikten då så skulle det bli bättre på slutet när hon liksom friskar till sig. Men det slutar på 065.00.
Ja, men då har hon gått upp.
Ja, hon går upp. Nej, men hon går ju ner hela tiden. Men det här räkningen går ju upp. Mm. Jag förstår det inte, men vi får diskutera det efter. Vi får förklara det för mig efteråt. Det är någon i publiken som har förstått, talar jag om för lyssnarna då, som inte är här. Ja, vi tar en diskussion sen. Ja. Ja, men sen är det ju också Laurie Halse Anderson, så det finns ju också en viss humor i den här boken. För att ändå är det ju så att när hon ser på den här omvärlden, mamman, pappan, alla de som famlar omkring, de är ju ännu mer hjälplösa än henne liksom, och de lurar dem allting, så finns det ju en humor i språket och i hur hon berättar och hur hon ser på omvärlden. Så där är det liksom en liten räddning från det här totalt nattsvarta.
Men blir det så att hon, alltså anorexian vänder den eller?
Den vänder.
Sjukdomen?
Ja,
sjukdomen
ja vänder. Precis. Okay. Precis. Hon inser att hon är sjuk. Ja, det är ju det man måste okay. göra för att kunna bli frisk. Mm. Så hon inser att hon är sjuk efter långt om länge.
Men jag måste ju läsa den här boken så ja. Att vi kan diskutera den.
Ja.
Så är det ju med vissa böcker att man bara väntar. Ja, men du måste läsa den för att vi måste prata om det.
Mm.
För att boken blir liksom inte riktigt till om man inte får diskutera med någon annan.
Nej.
Det är ju det härliga med bokcirklar, eller hur?
Ja, exakt, exakt.
Ja.
Ja. Nu måste vi hoppa vidare till din bok, Lotta.
Nu är det min bok.
Och då kan man se att det har funnits ett tredje tema här, och det är blå böcker. Alla ja. Böcker har varit blå.
Mm. Ja. Och då har jag tagit med mig boken Bear av Staffan Gnospelius. Och den här har ju då inte kommit ut på något svenskt förlag, utan den har kommit ut på ett väldigt fint internationellt förlag som heter Seven Stories. Som bland annat ger ut flera Nobelpristagare, Szymborska och Arnaud. Ja, Staffan Gnospelius har ju illustrerat en massa böcker, jobbat med Stefan Kasta och med vår kompis Erik Magntorn, gjort fantastiska illustrationer och gör det. Och det här är ju då hans egen bok. Och den här är ju då klassad som UHE. Här på Lunds stadsbibliotek så står den på avdelningen unga serier. Men förlaget presenterar den som en grafisk roman för vuxna. Och det här är ju då en roman som består av bilder bara.
En så kallad silent
book. Ja, ja. Det är en bok utan text. Men den behöver ingen text, för det är helt fantastiska illustrationer. Och det är huvudpersonen är då en björn. Och i björnens liv dyker det upp en hare. En envis jäkla hare. Och björnen, när boken börjar, björnen befinner sig i ett grått landskap, ganska hotande miljö, och björnen har liksom en tratt över hela nosen, en lampskärm eller en hink eller ja.
Som en sån man har som djur har när de opererar.
Ja, den är inte riktigt. Den inte, ser inte riktigt ut så. Den Nej. Är liksom mer snäv. Och den här går liksom inte för av. Och den här ättriga haren bestämmer sig för att hen ska hjälpa björnen av med den här grejen som sitter på nosen. Och haren verkligen försöker. Och björnen skickar liksom bort haren och fortsätter fram genom det här landskapet. Men haren pinnar efter och lyckas faktiskt till sist liksom få loss den här grejen. Och det som händer då är att björnen pillar tillbaka. Den här grejen på nosen alltså. Ska jag spoila?
Ja, det är det vi håller på med. Spoila på.
Ja, och ja, och fortsätter genom det här dystra landskapet och haren blir ledsen, men haren hänger i och liksom den här lille tunne seniga haren liksom håller om den här stora björnen, och till sist får de tillsammans av den här grejen och de blir vänner.
Är det tillsammans är ett litet nyckelord här.
Ja.
Den kan inte försvinna förrän björnen är med på att ta av den.
Mm.
Och på sista bilden så kommer det faktiskt in, det kommer in färg i den här. Nu håller jag upp här, ni som lyssnar sen, ni får låna den här boken på biblioteket, så får ni titta på sista bilden. Här sitter de tillsammans, de har liksom den här konen, tratten eller vad nu är emellan dem, och så sitter de i ett landskap som börjar ta färg. Ja, den här boken handlar ju om psykisk ohälsa. Och jag kunde identifiera mig med både björnen och haren. Mm. För jag kan vara bägge två.
Men är den svartvit innan, fram till sista bilden?
Ja, den är väldigt svartvit. Väldigt svartvit. Och det är fantastiska illustrationer. Alltså varje bild skulle kunna vara... Ja, det är så uttrycksfullt. Det är bland annat en bild här där björnen liksom visar tänderna och vänder sig om. Och haren liksom håller fast en tass, heter det inte på björn, vad heter
ram.
Det?
Ram.
Hänger sig fast i ramen. Ja.
Jag tänker när du säger att den handlar om psykisk ohälsa, hur tänker du då?
Mycket snabbt, Lotta, för vår tid är...
Ja, nej, jag tänker att björnen mår skit helt enkelt. Björnen mår skit och haren vill att björnen ska börja älska livet igen. Men björnen vågar inte riktigt ta klivet ut och tratten. Men grejar det till sist med hjälp av den här envise, lille, ynkliga haren. Det är fint. Det är vänskap.
Det är vänskap.
Och kärlek.
Ja.
Vi hinner inte med. Vi skulle säga någonting också om årets Alma-pristagare.
Det hade vi tänkt, ja. Särskilt eftersom Kristina är här. Och du har ju ett särskilt hjärta i Australien.
Så är det. Ja. Då hade vi behövt ett program till.
Men vi kan säga att vi är väldigt glada.
Otroligt glada.
Och vi gratulerar dem.
Ja, verkligen. Mm. Verkligen.
Ja.
Ja, men då ska vi ska tacka dig för att du ville komma hit och hänga med oss. Och då ingår det ju, när man hänger med oss, att man får en present.
Oh.
Och då kan vi spoila och säga att det är en flödetmugg.
Oh. Och tack publiken.
Tack för
och
att ni ville komma hit.
Tack. Och vi på Littra Lund säger såklart tack för att ni kom hit och bubblade och pratade idag. Fantastiskt med detta blåa tema som innehållit inte bara psykologiska tunga ämnen utan även humor och glädje och hopp.